Podplay.
Today the crown passes, as it has done for more than 1,000 years, to our new monarch, our new head of state, His Majesty King Charles III. With the King's family, we mourn the loss of his mother. And as we mourn, we must come together as a people to support him, to help him bear the awesome responsibility that he now carries for us all. By saying the words, God save the King.
Ja, här hörde vi Storbritanniens nya premiärminister Liz Truss som säger att kronan nu lämnas över som den har gjort i över 1,000 år och att folket måste enas och stötta den nya kungen Charles III i hans uppdrag. Kung Charles har alltså tagit över tronen i Storbritannien efter att drottning Elizabeth avled på torsdags eftermiddagen. Och han är den tronarvinge som har väntat längst på att få ta över tronen och många frågar sig nu hur hans regenttid kommer att påverka monarkin. Du lyssnar på Studio DN, idag med mig Palmira Kokari-Menga. Och nu har jag med mig Katrin Marsall, Dagens Nyheters medarbetare i London. Hej Katrin.
Hej.
Du var ju ute vid Buckingham Palace igår efter att beskedet kom. Hur är stämningen i Storbritannien nu?
Lite surrealistisk. Igår var det chock. Jag gick precis förbi Piccadilly Circus när strax efter att beskedet då blev offentligt och den här berömda affischväggen i neon vid Piccadilly Circus. Ja, alla affischerna försvann och uppkom bara det här bilden av drottningen och beskedet om att hon hade gått bort. Och då var det som att liksom hela rondellen stannade till och folk började gråta. Och, så det har varit speciell stämning. Det har också regnat väldigt mycket. Nej, det är förstås slutet på en era och många britter som funderar mycket kring vad hon har betytt för dem och för landet idag. Mm.
Vi ska höra Nigel Pittock som var utanför Buckingham Palace igår kväll efter beskedet.
Very shocked and very sad really. And it still hasn't quite sunk in to know that she's passed away. The Queen's been present all my life really. I think she just was the essence of the UK. She just showed the UK in such a perfect light. She was greatly admired and loved around the world. And she was just a real rock for which the nation could look toward, really.
Ja, han säger här att han är chockad och väldigt ledsen och att det fortfarande inte riktigt har sjunkit in än att hon har gått bort och att hon var kärnan i Storbritannien och som en klippa som många kunde luta sig emot. Vad tänker du när du hör honom här?
Nej, att det är nog väldigt representativt för hur många britter känner. Samtidigt så var det kom ju inte som en chock. Jag tror att dels prins Philips död här om året gjorde nog många medvetna om att även drottningen skulle försvinna en dag. Det blev liksom konkret på ett sätt. Och sen det här firandet i juni av hennes jubileum på tronen, och det blev inte den typen av firande som man riktigt hade tänkt sig, just för att huvudpersonen var så uppenbart skör och kunde inte delta i stora delar. Men det är klart det här att hon svär in en ny premiärminister och 2 dagar senare är hon borta. Den biten är nog många, ja, det är svårt att ta in tror jag. Mm.
Och hur tror man liksom att det kommer att bli den här övergången till den nya eran som då tar vid nu?
Ja, den har ju, precis som vi hörde, premiärminister Truss, den har ju redan skett i formell bemärkelse. Det sker ju automatiskt. En monark dör och då tar nästa vid. Men det är ju lite formalia som krävs nu. Idag ska då kung Charles den tredje tala till folket, och sen så ska det som då kallas för The Privy Council, de ska träffas i morgon i St. James Palace här, en liten bit från där jag sitter, och då är det så att säga, började bli mer och mer formellt det här, och sen måste det fattas beslut kring kröning, och det är andra saker, det är ju konkreta saker, pengarna, sedlar, mynt, allting har drottning Elizabeth på sig. Det ska bli nu kung Charles den tredje på dessa, även på frimärkena. Hon har haft profil åt ena hållet. Då är det tradition att nästa monark måste ha profilen åt andra hållet. Så det är den typen av saker också. Monarkin är ju väldigt, väldigt närvarande på det sättet i vardagen. Och sen bara den här frasen som vi hörde från premiärministern också. God save the king. Det har man inte sjungit i det här landet sedan 1952. Så att det, ja.
Mm. Och hur ställer sig det brittiska folket, tror man, till att Charles den tredje numera är kung?
Ja, det är ju den stora frågan. Och för drottning Elisabeth den andra så var det ju väldigt viktigt framförallt att då säkra monarkins fortlevnad bortom sin egen person. Hon var ju själv väldigt populär. Inte alltid, det fanns ju svåra stunder och många dåliga tidningsrubriker under hennes regeringstid också naturligtvis. Men de sista decennierna har hennes ställning varit väldigt stark. Däremot så är ju kung Charles III, hans personliga popularitet är ju inte i närheten av hennes, och det är nog många som inte känner på samma sätt för honom som för drottning Elisabeth, och det där är ju en utmaning. Mm.
Ja, vilka kommer de stora utmaningarna vara för honom under hans regentid som han kommer ställa sig inför?
Han är ju dels det som många trodde skulle vara en stor utmaning historiskt, det är ju hans faktum att han är frånskild och att Camilla som han är gift med också är frånskild, och alla skandalerna kring det där, och att hon var väldigt impopulär under väldigt många år. Det är faktiskt inte ett problem på samma sätt, utan det hon har blivit en väldigt älskad del av kungafamiljen, och drottningen har då fattade beslut, ja, det var bara under det senaste året, att hon skulle då få en titel som The King Consort och så vidare, och hoppades att hon skulle tilltalas som queen också i framtiden. Så att det där som kanske för 20 år sedan många hade lyft fram som ett jättestort problem är nog inte det. Däremot andra saker, han är ju en person som är ganska annorlunda från sin mor, inte minst i att han är väldigt frispråkig gällande politiska frågor, har väldigt mycket åsikter om allt från, ja, men det var bara för någon månad sedan då det läckte till media att han hade pratat om de brittiska utvisningarna av flyktingar till Rwanda, något som vi pratade om här i podden också, och att han hade kallat dem förfärliga. Och det kan man ju kanske hålla med om, men så ska man inte uttala sig som kronprins, och man ska absolut inte uttala sig så som kung. Och det här var bara några månader sedan, så det finns ju en oro för att han inte, så att säga, kommer kunna hålla tyst.
Mm. På vilka andra sätt så tror man att han, om det nu blir så att hans regenttid kommer att skilja sig från Queen Elizabeth den andras?
Hon var ju en person som kanske, eller hon moderniserade ju kungahuset i väldigt hög grad, och det är kanske inte riktigt så vi är vana att se på henne utifrån de senaste decennierna, men man tittar på hela hennes regenttid, och hon släppte in media och öppnade upp Buckingham Palace och Windsor Castle, och förändrade hur kungahuset opererar. Hon gick ut på 90-talet och sa att hon skulle börja betala inkomstskatt, saker och ting som tidigare var otänkbara. Alltså hon har ju verkligen varit någon som har moderniserat, och det är en fråga förstås om kung Charles den tredje kommer fortsätta den resan eller inte. Det är just nu väldigt, väldigt oklart, trots att det här är en person som har varit förstås i offentligheten hela sitt liv och som har väntat på att ta det här jobbet, och som alla har vetat kommer att ta det här jobbet eller den här rollen i många decennier. Så det är fortfarande oklart hur han riktigt kommer agera förstås. Så det är mycket osäkerhet kring det i ett generellt osäkert läge för Storbritannien. Mm.
Det är fortfarande väldigt tidigt. När vi spelar in det här så har det inte ens gått 24 timmar än sedan beskedet kom att Elisabeth den andra hade gått bort. Men hör man några kritiska röster kring eller mot monarkin än i Storbritannien?
Inte så jättemycket än i Storbritannien. Det som diskuteras är ju kopplat till samväldet och så att säga det koloniala arvet. Och det har ju även de senaste åren varit en diskussion kring finns det institutionell rasism i det brittiska kungahuset. Och det här har varit en väldigt stor fråga. Man måste komma ihåg att Storbritannien, 15% av britterna är inte vita så att säga. Det här är liksom ett mångkulturellt samhälle på alla sätt. Så att den typen av röster hördes. Det var även den typen av analyser lite i amerikansk press såg jag. Och tonenläget här i Storbritannien är förstås mer fokuserat på respekt för drottningen och hennes gärning just nu. Men det där kommer ju komma, och det finns ju många frågor kring allt det där och framtiden. Både för Storbritannien som land och för samväldet och hur man ser på sin egen historia. Men ren republikanism, alltså det var ju lite lustigt ändå. Premiärminister Liz Truss, hon är ju gammal republikan. Hon var ju mot monarkin som ung, och nu står hon, fann hon sig själv utanför Downing Street 10. Den som då första gången ska säga God save the king till folket. Så det är också intressant. Mm.
Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om den brittiska monarkins framtid med kung Charles vid tronen. Du lyssnar på Studio DN idag om Storbritanniens nya kung Charles den tredje. Och vi pratar med Katrin Marsall, Dagens Nyheters medarbetare i London. Och nu ska vi backa bandet lite grann och prata om Charles, som ju är den tronarvinge som innehaft den posten allra längst. Hur har hans liv sett ut fram tills det ögonblicket nu när han äntligen har blivit kung?
Ja, det är förstås en märklig sak att i decennier förbereda sig på ett jobb som du då får höra är någonstans meningen med din existens. Samtidigt som enda sättet att få det här jobbet är att din mor går och dör. Det är klart att det är ett märkligt liv, tror jag, skulle de flesta tycka. Och det har ju varit fullt av kontroverser. Alla känner nog till det som har att göra med hans privatliv och äktenskapet med Diana Spencer och skilsmässan och allt det där som nästan, det måste man nog säga faktiskt, krossade den brittiska monarkin. Men han har sina intressen. Han är väldigt intresserad av trädgårdar, av arkitektur, av islamsk konst, av islam generellt. Han är mycket mer drottning Elisabeth den andra var ju ingen som läste så där jättemycket böcker. Hon var ju väldigt plikttroget, läste alla papper som kom på hennes skrivbord varje dag och så vidare. Men han har mer sådana intressen och ser sig själv som en filosof. Och har ägnat sig åt den typen av saker under stora delar av sitt liv hittills. Men sen har han tagit en större och större offentlig roll de senaste åren. Och inte minst har han varit väldigt central i att kungahuset engagerat sig för klimatomställningen på det sätt som de har gjort. Han är en person som har ett väldigt stort miljöintresse som går tillbaka så att säga långt. Och det är en fråga som i början det var kontroversiellt att kungahuset engagerade sig i, men har blivit mindre och mindre kontroversiellt i och med att debatten kring de här frågorna har flyttats. Och där har han varit viktig.
Mm. Och tror man att han kommer fortsätta med liksom den här typen av intressen som han har haft, som engagemanget i klimatfrågan eller andra typer av engagemang som hans mor Elisabeth den andra inte riktigt tog offentligt?
Ja, där är den stora frågan. Och jag skulle nog säga att den fortfarande är öppen. Han har ju uppenbarligen haft väldigt många decennier på sig att fundera kring vilken sorts kung han vill ha. Och han säger sig också vara envis. Så han har nog bestämt sig antingen för att fortsätta mer i sin mammas fotspår då, som är det här väldigt opolitiska, eller om han då vill ta en annan riktning. Jag vågar inte säga någonting, men det finns en oro bland bedömare att han kommer vilja ta en mer aktiv roll politiskt och vad det skulle kunna leda till för kriser. konstitutionellt och politiskt. Mm. Han har ju skrivit mycket brev till ministrar genom åren med åsikter. Och det där var ett ganska stort politiskt problem ett tag.
Mm. Och vi har varit inne på det här redan lite grann. En fråga som har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren är Storbritanniens koloniala arv. Charles den tredje har också blivit kung över 14 andra länder. Hur tror man att tronskiftet kommer att påverka det?
Där tror man väl att det kommer fortsätta den process som har varit på gång ganska länge. Alltså Barbados bröt banden med det brittiska kungahuset här om åren. Det finns en stor diskussion om att göra samma sak på Jamaica. Och det är klart att ett tronskifte, det måste man nog säga, faktiskt snabbar på den utvecklingen, även om det nog inte ursäktar den, eller så att säga, orsakar den. Så det är väl en rörelse som han kommer behöva hantera. Det var ju också efter prinsessan Dianas död fick ju kungahuset och inte minst drottningen väldigt mycket kritik för att inte då förstå det moderna Storbritannien, inte förstå de här känsloutbrottet på gatorna. Drottning Elizabeth uppfattade sig som väldigt kall då, och det här blev ett väldigt stort problem för hennes legitimitet som ledare. Och det här tog kungahuset på väldigt stort allvar, och man förändrade hur man arbetade och man tittade på opinionsmätningar. Och en av de grejer som man då noterade var just hur många av de som stod på gatorna och grät och sörjde prinsessan Diana just hade brun eller svart hudfärg. Och efter det så hade man faktiskt en medveten, inte minst dåvarande prins Charles, nuvarande kung Charles, medvetet verkligen försökte förändra då hur man agerade som kungahus för att då bättre integrera eller förstå det här nya Storbritannien som är ett mångkulturellt samhälle. Och man gjorde verkligen ansträngning, tycker man själv, på den punkten. Så just den här kritiken som kom de senaste åren om institutionell rasism i kungahuset då med prins Harrys hustru Meghan Markles, hon hävdar att hon inte blev mottagen på samma sätt som en vit prinsessa hade blivit. Det här har varit ganska, ganska omskakande för dem. Och jag tror inte minst kung Charles den tredje, som är någon som verkligen har intresserat sig väldigt mycket för muslimsk tro och muslimska Storbritannien och så vidare. Det är nog någonting han har tänkt ganska mycket på. Och många menar förstås att det inte räcker och att man inte kan förstå det här just på grund av det koloniala arvet.
Mm. Kung Charles har ju tagit över tronen nu. Vi pratade lite i början om att det är massa formaliteter som väntar nu, och han ska formellt krönas någon gång framöver. Vad väntar honom här nu, hans första tid som regent?
Ja, nej, han ska först tala till folket och sen är det ju mycket runt kröningen. Det är ju en stor sak, och hur man ska göra den, det var ju länge sedan man krönte en monark, det var 1953. Och det kommer bli annorlunda den här gången, för att det brittiska imperium som var väldigt närvarande i trupper och symboler och sånt som 1953 vid Elisabeths kröning finns inte på samma sätt. Hur ska man göra det? Hur ska man hantera det? Han kommer ju bli överhuvud för den brittiska anglikanska kyrkan också. Samtidigt är Storbritannien ett land med liksom väldigt många religioner. Hur ska man så att säga hantera all den symboliken? Och allt det där kommer ju tolkas och övertolkas kring liksom vilken typ av regent kommer han att vara. Men jag tror generellt att det här är nog en person som, trots alla hans år i offentligheten, man ändå, många britter känner att de inte riktigt känner ändå. Det är ganska svårt att förutsäga och säga så här kommer han välja att vara som monark. Så vi får se. Mm.
Det får vi. Tack så mycket, Katrin Marsall, Dagens Nyheters medarbetare i London.
Tack.
Om du vill kontakta oss går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskog på Bauer Media, och jag heter Palmira Kokari Menga.